Hej och välkomna till Veganprat avsnitt 6 med Staffan
och Sara.
Det här är vårt första avsnitt med en längre intervju.
Yeah!
Och vi hoppas att det ska bli fler så småningom.
Vår första gäst är Lisa Gålmark.
Lisa Gålmark är kulturskribent, författare, översättare och föreläsare. Hon har varit en tongivande röst inom den svenska djurrättsrörelsen sedan 80-talet och var bland annat kulturredaktör på tidningen Djurens Rätt under 90-talet. Mest känd är hon kanske för att ha lyft fram kopplingarna mellan djurrätt, feminism och antirasism. Lisa Gålmark har gett ut flera böcker, bland annat Vadå vegan från år 2000. Vadå vegan är en handbok för veganer, vegetarianer och övriga nyfikna. Några år senare kom Skönheter och odjur, en feministisk kritik av djur-människa-relationen. Och nu i höst är hon aktuell med Från kultur till natur, en samling artiklar och texter från de senaste 25 åren. Innan vi rullar bandet så ska vi lyssna på ett mejl som vi har fått från Camilla Jönsson i Halmstad. Och det är ett mejl som Lisa Gålmark hjälper till att svara på under intervjun. Och jag har bett en kompis att läsa in det, och det är mest för att vi ska kunna säga:
det är inte tjejen som pratar som har skrivit mejlet.
Hej Veganprat. Tack för en intressant podcast. Själv har jag varit vegan i snart ett halvår, och innan dess var jag lakto- och vegetarian sedan flera år tillbaka. Precis som alla andra vegetarianer och veganer möter jag hela tiden människor som undrar varför. Inte sällan över middagsbordet. Och eftersom jag inte vill bidra till dålig stämning eller sätta igång en hetsk debatt, så brukar jag undvika att svara på frågan. I bästa fall så respekteras det, men väldigt ofta finns det de som ändå envisas, vilket gör att jag börjar prata lite försiktigt om hälsa och miljö, vilket de förstås genast slår ifrån sig. Eftersom jag är för finkänslig för att slå dem med de riktigt tunga argumenten, fortfarande för att försöka rädda stämningen och hålla diskussionen på en rimlig nivå, blir det som att de vinner på walkover, trots att deras argument nästan alltid bygger på fördomar, okunnighet och subjektivt tyckande. Efter en synnerligen otrevlig släktmiddag i förra veckan, som slutade med att jag var tvungen att lämna bordet eftersom jag blev så förbannad, har jag funderat på det här beteendet. Varför känner jag att jag måste skydda köttätarna från de problem som de är med och skapar? Varför pratar jag inte broilerkycklingar och burhöns med dem? Varför avstår jag från att beskriva hur deras omhuldade svenska grisar egentligen har det? Jag har ju koll på mina fakta. Den sorgliga sanningen är att jag som vegan vet mer om maten som ligger på deras tallrikar än vad de själva gör. Varför är vi veganer och vegetarianer så väldigt försiktiga av oss? Varför ger vi inte köttätarna vad de tål och skiter i stämningen vid middagsbordet? Det är ju ändå oftast de som frågar. Varför ska jag visa respekt för deras val av kost när de uppenbarligen inte gör detsamma mot mig? Är det för att vi är rädda för att bli stämplade som extremister och fanatiker? Är det för att det känns för svårt att hävda sig mot massan? Extra komplicerat blir det förstås när det gäller människor som man har en relation till, till exempel släktingar. Jag tvivlar inte för en sekund på att jag skulle göra mig ovän med stora delar av min släkt om jag verkligen sa vad jag tyckte om deras kost. Så jag låter bli. Och de vinner återigen på walkover eftersom de anser sig ha all rätt i världen att säga vad de tycker om min kost, vilket väldigt sällan är något positivt. Så, vad ska man egentligen göra? Hur tacklar andra det här?
Ja, det här känner man igen sig.
Ja, verkligen. Det börjar bli dags för Lisa Gålmark.
Ja, och vi kanske ska säga att det är du som har skött intervjun den här gången.
Precis. Och den första delen av intervjun handlar om Camillas mejl, och den andra delen är mer allmän och handlar om köttnormen och köttnormativitet. Har du några funderingar eller ska vi köra igång direkt?
Vi kör på, tycker jag.
Du har ju läst Camillas mejl. Vad var dina första tankar när du läste mejlet?
Ja, det var ju att det var ett jättebra mejl. För det första, för att man känner att det var liksom verkligen självläst och äkta. Så, liksom att man känner, får den här igenkänningen och förstår att det är precis skrivet efter en upplevelse. Så. Och bra skrivet, så tyckte jag också.
Ja, det finns ju mycket alltså, frustration och ganska starka känslor. Det känns som att det är ganska vanligt bland nyblivna veganer. Varför blir det så, tror du?
Ja, alltså jag tänkte direkt när jag läste mejlet, det var flera saker som jag stötte på, så här, åh, det här var bra skrivet och det här var bra formulerat och så. Och då var det ju bland annat då att hon säger att det är svårt att hävda sig mot massan. Och där tror jag hon sätter fingret på något väldigt viktigt, nämligen att man ofta, om man är vegan, så blir man ofta i minoritet mot en majoritet då, eller som man säger, massan. Och det där är jättebra att tänka igenom, att man faktiskt är då i minoritet och vad det innebär för att man ska kunna fungera i de här situationerna. Och för att de, majoriteten blir liksom den starkare parten runt bordet då, eller i det här sammanhanget. Och då finns det olika sätt att se till att liksom utjämna den här maktfördelningen som då är lite skev, va? Som person, ensam person. Och det kan man göra, ja, man kan göra på många olika sätt, och det finns säkert lika många sätt som det finns veganer. Men som jag har erfarit så finns det, ja, ett antal sätt som man kan använda som gör att det blir lite annorlunda stämning och det blir lite annan känsla runt bordet då. Och ja, det första är ju att man tar initiativet. Det är ett sätt att skaffa sig så här, utrymme och att liksom upplösa den här maktrelationen lite grann. Och det första man kan göra om man ska på middag, det är att man tar kontakt med den som har bjudit in. Om det inte är man själv då som har bjudit in, utan det är någon annan. Då är det bäst att prata med den personen, ringa upp eller träffas och så. Och så berätta att man är vegan och ja, man gärna hjälper till då, ifall att det uppstår några svårigheter kring det. För då har man tagit initiativet, då har man liksom utgännat lite över den här känslan redan från början. Och sen om, ja, så kan ju hända olika saker då, beroende på hur de här som bjuder in reagerar. Men hjälpa till, antingen själv, ta med sig eller vara med när de lagar maten om de känner att de behöver hjälp med det. Eller erbjuda tips på vad man kan ha som liknar deras egen mat som de har tänkt att bjuda på. Ja, och det är det första. Man kan ta initiativet där. Det är nästan nödvändigt att göra, att tala om innan. Och sen när man kommer på den här middagen så är det också jättebra att ta initiativet ganska snart när man kommer in i de här rummet då med matbordet och så. Det är lite som en scen, och då är det bra om man så fort alla har samlats eller så fort det har kommit tillräckligt många, om folk väntar liksom och sätter sig ner vid bordet så där, då ska man försöka ställa sig upp eller så här, säga ganska snabbt så där, att någonting om att ja, man harklar sig lite. Nu är det så att jag är vegan. Och så ler man och ser jätte så här, ut som att det är väl det bästa som har hänt henne ungefär. Och ja, men så här, det ska kännas, det här kan man träna på hemma innan, det är faktiskt väldigt bra att göra det. Men träna så här, ja, nu är det så att jag är vegan. Är det några frågor på det, så tar vi dem nu. Ja, och så om det kommer frågor, då kan man ta det. Vanligtvis kommer det inte frågor, utan folk är lite, oj, wow, vad häftigt liksom. Mm. Och så blir det lite förstummare så här. Men då, och så säger jag, ah, bra, tack, okej. Och sen så, om det är inte mina frågor, eller så blir det frågan om. Och sen går man och avsätter man sig vid matbordet då. Och så kanske det är någon som frågar i alla fall då, vid matbordet. Och då kan man faktiskt säga väldigt vänligt igen, så säga, ja, ah, jättespännande och tack för frågan. Men kan vi ta den efter ätet? Så att man markerar att när vi äter, då är det trevligt med middagsfrid. För annars så har man gått lite i fällan, för att de är majoriteten kring bordet. Så får de tillfälle att spela där, då kommer man hamna i minoritet. Och det här är så heta frågor för båda parter. Så att då hindras ju den här upplevelsen av att det är trevligt kring matbordet, som Camilla skriver så jättebra om också. Att då blir det ju strid där. Och man har rätt om man blir attackerad att verkligen slå näven i bordet. Det tycker jag man ska göra om man blir attackerad. Det kan vara väldigt viktigt för sin egen självrespekt. Men det är inte vad vi eftersträvar. För vi vill ju gärna att det här ska vara ett trevligt val man gör i sitt liv. Att vara vegan. Så man vill ju gärna att det ska vara positivt. Och jag vill äta i fred liksom.
Jag tänkte, är det inte ganska höga krav att ha på en vegan att man ska ställa sig upp och hålla som ett litet tal innan?
Ja, precis. Jag menar, okej, att det är svårt. Men det är kanske ännu jobbigare att faktiskt försöka undvika, som Camilla skriver, försöka undvika frågan under mat, under när man sitter och äter. Det kanske är ännu jobbigare. Och hur jobbigt blev det inte då när det blev aggressivt kring bordet? Det är ju faktiskt jobbigt. Och sen jobbigt att hamna i någonting som man inte kanske så småningom orkar och upprätthålla. Det blir jobbigt att vara vegan om man ska alltid hamna i aggressiv stämning liksom. Men någon gång kan man behöva, om man blir attackerad och man inte har hunnit ta initiativet, då tycker jag absolut att man har rätt att slå näven i bordet och säga nej, nu är det tyst det här när vi äter. Nu äter jag färdigt, så tar vi det sen.
Du hade en tredje.
Ja, jag har många tips här. Ja, det tredje är att man gör det här som man gjorde med världen. Alltså dit man skulle äta då, med alla som ska på middagen. Om det är en släktmiddag till exempel, om man inte tagit tag i det här innan, så kanske det är lik, om man tänker sig att man kommer träffa den här släkten många år framöver, då kanske det är faktiskt lika bra sätt att göra en liten plan. Och det är att försöka träffa de här släktingarna en och en, beta av dem helt enkelt. Och ta initiativet, ringa upp och säga, hör du, jag skulle så gärna vilja träffas med dig och kan vi prata lite. Och så träffas man och säger, jo, det är så här är det, jag har ju blivit vegan då. Och det är så här, och om det finns några frågor och så där. Kanske lättare att göra det när man är en och en, liksom. Eller när man är två på timman hand då. Som du sa, det kanske är jobbigt att ställa sig direkt upp där inför alla då. Men man kan faktiskt beta av dem en och en. Och det här kan man göra också i en familj. Kan man lättare säga till liksom syrran eller brorsan, så här, hör du, kan du snacka en stund? Kan vi gå promenad? Kan vi sätta oss i bilen? Kan vi så här, du vet, gå hundpromenad eller vad som helst? Och så tar det då, så här förtroligt, liksom, inte viska, så här, det är en grej så här, jag ska berätta för dig. Så här är det, och det är viktigt för mig. Och så. Och så då har man etablerat en allierad så där, tills den här middagen dyker upp. Och då har du så här, allierade runt om dig hela varusrummet. De vet inte om det, att du har pratat med dem kanske en och en, eller så vet de det, men det spelar ingen roll. Va? Och det här kan man också göra på en arbetsplats faktiskt. Och det är lika bra att göra ganska snabbt. Antingen ställa sig rakt upp och ner, eller ta dem en och en, alltså knacka på, om det är kontor då så kan man knacka på dörren, eller om det är på ett verkstadsgolv, då kan man faktiskt söka upp dem en och en liksom, när det är fikarast och säga, du kan inte, du kommer, så jag vill snacka lite med dig. Så att man liksom tar dem som en och en då. Det är också ett sätt som man kan göra. Och det är också väldigt effektivt då. Jag har bara hört positiva saker om det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, för då det blir också ett sätt att bli kompis med någon också. Mm. Och så att de får fråga, att de känner sig så här, oh, wow, liksom nästan, du vet, tog kontakt med mig speciellt och så här. Det kan kännas bra för den personen också. Sen har du en grej också, det är att om det är så här släkt och det är jobbigt och så, du kan ju också försöka se om du kan bjuda in en annan vegan så att ni är flera. Och det kan ju funka på också på middagar allmänt. Så där. Och sen att man kan träna såna här saker i grupp. Och det måste ju inte vara andra veganer, men det kan vara kompisar och säga, jag skulle behöva träna på det här. För att jag har ju blivit vegan, så kan ni hjälpa mig, så kan vi spela upp det här att jag...
Ja, som ett som rollspel liksom.
Ja, just det, precis. Det kan man göra som en kul grej också faktiskt. Och det behöver ju inte vara andra veganer, men då tränas de i empati för att vara den här personen i minoritet också.
Jag tänker lite generellt utifrån mejlet, just den här dubbelheten som hon beskriver, att vi som är veganer är ganska rädda för att framstå som extrema eller fanatiska om vi pratar för mycket om djurrätt och veganism och så. Och samtidigt så vill vi ju ändå berätta om det här och liksom, ja, man borde respektera djur och så. Och det blir lite som ett olösligt problem där, att man både vill prata och vara tyst samtidigt på något sätt. Eller hur?
Jo, men det har att göra med middagssituationen, för att, tror jag, väldigt mycket. Alltså, vilka situation vill jag prata i och i vilket läge vill jag prata? Vill jag prata när de är i majoritet och jag befinner mig i minoritet och inte har fått möjlighet att skapa mig en plats där de kommer lyssna. Jag skulle inte välja ett sånt tillfälle att berätta om något så viktigt. Så att jag måste tänka mig att jag vill ha en situation där jag vet att de kommer lyssna. Så att det där är viktigt, tror jag. Alltså välja situation. När ska jag berätta om det här som är så otroligt viktigt för mig? Jo, det måste jag göra i en situation där jag inte känner ett underläge. Och det gör man ju som minoritet då. Och hur kan jag skapa mig ett rum eller liksom en situation där den här minoriteten ändå blir lyssnad på? Och det är ju då uppenbarligen inte kring ett matbord där det är mycket köttätare. För det kommer att bli att man hamnar på underläge och då blir man lätt aggressiv. Därför är det så bra att ta initiativet, för då kan du skapa dig din egen situation där du då har ett bättre läge. Och verkligen få att de lyssnar. Det handlar om. Och sen också kring matbordet så är det ju så att vi kan inte äta, eller vi människor eller vi däggdjur, vi kan inte äta under stress. Eller kan, men alltså det är svårt att njuta av maten. Det här är ju fysiologiskt bevis att man kan, det kommer stresshormoner, då smakar inte maten, då får det tugga och sådär, va. Mat är liksom lugnande, för att kunna ta till sig maten och få den ens att smälta och så, så måste det vara en lugn situation. Så det är inget konstigt att Camilla undviker att diskutera kring maten. Hon tycker att maten är viktig och då vill vara lugn och fri där. Medan de, om man börjar prata och liksom svara på deras frågor under matsituationen, då kommer man nästan gå i fällan. För då blir det stress och så blir det diskussion. Och så kommer alla bara minnas att det var jobbigt när veganen var där. För då smakade ingenting. Då kommer man bara ihåg den stresssituationen. Mm. Så att prata och diskutera kring viktiga frågor. Det är svårt om man ska njuta av mat samtidigt, tror jag. Så försök att ta det före eller efter och etablera det, träna det. Och säga, jätteintressant fråga, men kan vi ta den efter? Så kan vi njuta av vår egen mat här nu, liksom. Så tar vi det sen. Mm.
Men jag tänker att även om man har diskussionen då efter maten i en lite lugnare miljö, och så är man ganska ny som vegan, så kan det ändå vara svårt att svara på frågorna på ett lugnt sätt eller så. Man kanske blir upprörd och man har inte alla argument och så. Och att man fortfarande, även i den situationen, har den här känslan av att man, jag gick på för hårt. Jag borde ha tagit det lugnare. Eller att man tänker att, jag höll tillbaka lite väl mycket. Nu vann de på walkover igen. Jag borde ha sagt mer.
Mm.
Det är svårt det där.
Mm. Det är jättesvårt och det är... Jag tycker, jag har ändå varit det sedan 1992, det är jättelänge, och är vegetarian ännu längre. Och jag växte upp i liksom familj som inte var vego, och jag valde vego väldigt tidigt, för när jag var 12 år ungefär. Så jag känner igen det här. Och det är någonting som man får försöka hantera hela tiden, och så kanske föra dagbok, skriva upp sina upplevelser och lite grann fundera på hur kunde jag gjort det här annorlunda och så. Och så kan man tänka positivt. Jag kan träna mig till att hantera de här situationerna. För det är inte så mycket man kan förändra ändå med de andra. Men man kan faktiskt förändra sig. Alltså man kan träna sig. Så tänka sig själv som en ambassadör eller en diplomat skulle liksom förhålla sig till en svår situation. Hur skulle jag göra? Och så kan man också, jättebra om man kan träffas flera som är veganer och ibland träna på att också vara i majoritet, för att risken är att man annars blir en tyst minoritet liksom. Det är nästan oundvikligt så småningom om man inte tränar sig på att ibland vara i majoritet och att då också liksom spela ut de här känslorna med andra och prata om det och sådär. Man behöver nästan en tränings- eller en stödgrupp, tror jag faktiskt. Eller så här, umgås mycket med andra som också är veganer, det tror jag för att det ska hålla.
Ja, som veganer är vi i minoritet såklart, som du säger. Och majoriteten är en majoritet just eftersom de följer en stark norm i samhället. Och du har skrivit en del om köttnormen och köttnormativitet. Vad är det för någonting?
Ja, alltså som jag säger då är köttnormen det själva ideologin kring att djur kan användas av oss människor på vilket sätt vi vill. Och det vanligaste eller det mest grundläggande är ju att vi då tycker att vi har rätt att döda dem och äta dem till vardags till och med numera. Alltså i moderna västerländska samhället då. Så det är själva ideologin kring det då. Och sen är köttnormativiteten, det är liksom strukturerna. Det är ideologin när den har satt sig i hela samhället, i hela samhällsstrukturen. Och man kan återfinna den här ideologin liksom i myndigheter som Livsmedelsverket till exempel. På BB, på BVC, på MVC redan liksom när man har barn och sådär. I förskolan, i skolan, på arbetsplatserna. Då finns den här normen som liksom, den har smält in, sitter fast i hela myndighetstänket. I alla dokument kring vad som är rätt och fel, till exempel i lagböckerna också. Så det är lite två olika saker, det här med själva normen eller ideologin och sen normativiteten, det är när den finns i liksom inuti samhällsstrukturen.
Och vad händer med de som då bryter mot normen?
Ja, alltså de som bryter mot köttnormen eller köttideologin, antingen så blir man då som jag min erfarenhet och det som jag har fått till mig av, som berättade av ungdomar genom alla år och sådär, det är ju då att man blir antingen bemött med tystnad, som att det man säger eller ens eget val inte finns ungefär. Det är ganska vanligt. Man kan bli förlöjligad. Ja. Eller så kan man bli ifrågasatt ganska hårt. Eller så får man till en diskussion. Det är ungefär 3-4 sätt då. Det fjärde eller femte, som är rätt fantastiskt och finns och inte så ofta det händer, men det är att man kan bli hyllad faktiskt. Och det är ganska vackert. Det har hänt mig några gånger, men det är ju då när det finns människor som uppskattar att det finns kritiska människor i vårt samhälle som faktiskt uppmärksammar saker som är fel, eftersom de kanske vet att det har funnits här tider och att det är så vi har fått vårt samhälle bättre och bättre. Inte på alla sätt, för djuren har ju blivit sämre, men det finns liksom, det har ändå blivit bättre för djuren på det viset att vi kanske fler förstår att det är fel i samhället då med djuren. Och när det gäller kvinnorätt och arbetarrätt och minoritetsrätt och så har det ändå blivit, finns det liksom en medvetenhet då i alla fall. Och det här har ju, varför det är så är ju för att folk har vågat vara kritiska. Och det här finns det människor som känner till fast de själva inte är veganer. Så att man kan bli hyllad faktiskt av de som förstår att det är viktigt att det finns människor som ifrågasätter. Mm. Och sen de som bryter mot normativiteten, och det är lite annat då. Där kan man bli, alltså om man går in i de här systemen som finns i samhället och bryter mot själva strukturerna. Man har med sig den här normen, den här åsikten då, att djur har rätt att bli respekterade och att vi inte ska liksom ta livet av dem om vi inte är kanske fullständigt självförsvar. Så där, va? Även då kan man kanske hitta andra lösningar. När man kommer in i samhället och ska delta i samhället, det är då man känner på den normativiteten. Och då kan man bli faktiskt isolerad, man kan bli utstött, man kan bli portad, man kan bli slängd i fängelse till och med. Och det här beror på var i samhället som den här personen stöter på normativiteten, de här institutionerna och graden av motstånden som den här personen gör. Och det handlar just om när man stöter på till exempel i myndigheter då. På arbetsplatserna och sådär. Och det kan handla om när man stöter på där djur är utsatta, om man vill rädda dem och lagen säger att man inte får till exempel. Eller om man gör aktioner mot då. Eller om man gör samvetsvägran mot skatt och subventioner som vårt samhälle då har för att upprätthålla utnyttjande av djur i djurindustrier och så. Så där blir det liksom lite värre. Det är när samhället sätter sin klutarna mot oss som tar avstånd från det här förtrycket. Så det är lite värre grad där, om man säger.
Men normer förändras ju också naturligtvis. De hotas och de byter skepnad och så. Och när det gäller köttnormen och köttnormativiteten, är den lika stark som tidigare tycker du? Eller ser du några tecken på att den är hotad?
Ja, alltså jag tror att sånt här går lite i skov fram och tillbaka. Men att på lång sikt så vinner ju det som är klokt förhoppningsvis. Jag har ändå sån syn på livet eller av historien och framtiden och så. Jag hoppas ju att det som är vettigt och godhjärtat kommer att tala till de flesta så småningom. Och jag tycker man kan se väldigt mycket tecken på att det händer både normmässigt, det vill säga i värderingar, i tyckande och i samtal, i medierna. Vi har nu liksom en vegotrend, står det i tidningarna, och det är många som vågar säga att de är veganer och vegetarianer och står upp. Och jag var på ett föräldramöte för något år sedan, det var nästan en tredjedel av föräldrarna som ställde sig upp och sa jag är vegan, jag är vegetarian, och det är jättehäftigt. Och dessutom på en skola där inte så många är det. Så det var jättekul. Och när det gäller normativiteten så har det också hänt mycket saker. För FN säger nästan varje år när de kommer ut med sina miljörapporter. Så poängterar man att just djurhållningen och köttproduktionen är ett stort problem. Och då har det faktiskt tagit sig in i en myndighetstänk. Och det är ju fantastiskt. Och det är liksom lite djupare än att bara en diskussion. Så jag tycker det är jättemycket bra saker faktiskt som händer. Men ja, normativiteten, det är att liksom ändra på hela samhällsstrukturen, det tar ju längre, det är trögare.
Men det låter lite positivt i alla fall där.
Ja, men absolut. Och vi, alltså, nu har vi ju faktiskt, Livsmedelsverket har ju mycket bättre och mer positiva skrivningar kring att barn och kan vara veganer till exempel. Och att,
ja, jag såg det. Det var ganska nyligen de ändrade det, va?
Ja, det är väl en seger. Och det är ju att ändra på normativiteten. Alltså att det är inte bara en värdering, utan det har faktiskt satt sig in i om det nu blir kvar. Alltså, då blir det ju som att det förändrar faktiskt strukturerna. Och det är också så, ja, det såg du kanske också, att Australien har ju sällat sig till de länder där deras livsmedelsverk säger att det här vegankost är en bra kost för alla människor i alla åldersgrupper. Och det har varit tidigare i USA och Kanada, som har deras nutritionister och dietister har ju i sina policydokument sagt detta då. Men nu kom också Australien med där. Så det är ju lite mer positivt än det svenska, men det svenska har ju på gång då. Så ju mer vi kan liksom tala om att andra länder säger det här, desto mer tror jag de kan kanske ta till sig då.
Men det är ändå svårt att bli alltför positiv när man ser, går in i en vanlig affär och man är på stan och man hör folk prata och sånt där. Det är ju väldigt mycket köttnorm och köttnormativitet överallt.
Ja, alltså, ja, tyvärr har utvecklingen varit jättenegativ samtidigt, för att det har ju blivit värre och värre. Svenskarna äter mer och mer kött totalt sett. Men det där, det är ju en sån där utveckling som pågår parallellt. Alltså det blir allt, kanske under lång tid har det varit allt fler som äter mer kött då. Och samtidigt har det varit allt fler som hakar på vegetarian- och vegantrenden. Så det blir mer polariserat, om ni förstår. Jag menar, alltså, om du tänker, ja. Och det kanske måste till en sån utveckling innan någon av oss ja, är lite mer permanent, får till en normativitetsförändring. Så jag är inte så rädd. Alltså, det är hemskt att det pågår, för att det innebär ju att djurens liv liksom hela tiden utsätts, utnyttjas och dödas, så det blir allt fler individer som man, ja, föder upp. Men om man ser på det utifrån ett längre perspektiv, så tror jag faktiskt att det kommer, och det går inte. Alltså, det är omöjligt ur ett globalt perspektiv med en sån köttproduktion. Och det vet ju till och med köttproducenterna om. Det är därför de har satsa för hårt, för att de vet att det här i längden är ohållbart. De till och med har svarat på mejl när man frågar hur länge tror ni att ni kan, att det kommer kunna öka era marknadsandelar, hur länge kommer ni kunna producera på den här nivån? Och då svarar de att nej, vi vet att det här inte går i längden.
Så du tror att om en förändring kommer att ske, så är det på grund av att det helt enkelt blir omöjligt att producera kött i en stor skala, snarare än att vi förändrar sättet som vi tänker kring de här frågorna?
Ja, alltså, jag hoppas ju att vi kan sprida och att vi människor kan göra uppror. Och men vi har ju inte det kapitalet som producenterna har, tyvärr. Vad vi skulle kunna göra så här, det är ju att försöka påverka de som har kapital, att de kan kanske donera och så där till motkampanjer. Det är ju ett sätt faktiskt att göra det. Vi konsumenter kan ju, men om man tänker de enorma summor som läggs ner på reklam och i skolor och till alla myndigheter och så, så är det ju, ja, det är lite dystert att göra motstånd mot det. Det börjar ju väldigt, väldigt tidigt då. Men visst, det är ju fantastiskt att överhuvudtaget finns veganer och vegetarianer i en sån värld där kapitalet har så stor inverkan på våra attityder genom medierna. Jag tycker det är fantastiskt. Det är ju helt otroligt, alltså, mänsklig humanism som vi visar att vi kan stå emot. Jag tycker det är verkligen hoppingivande. Så att, ja, nej, men det kan göras underifrån. Det har gjorts förut. Feminismen till exempel har ju faktiskt klarat det. Alltså, det är ju människor som blev bespottade, kvinnor och män, framförallt kvinnor, men också män, allierade män som stod upp mot det här förtrycket. Och ja, det har ju lyckats med tiden. Det är ju bara att se på andra sociala rörelser hur man har lyckats. Så det är ju fantastiskt. Det går.
Det går.
Ja, det gör det.
Mm.
Vi är på väg mot en ljusare framtid.
Du hade ju inte hört det här förut.
Nej. Tankar
och reflektioner.
Det var mycket bra råd och tips. Jag tänkte framförallt på det hon sa om vid matsituationen.
Ja, just det. Kring mejlet där.
Och just det att man kan faktiskt säga nej, vi pratar inte om det nu. Vi äter vår mat och sen så tar vi ett snack. Var så här, lätt, enkelt och smart. Och jag har inte tänkt på det. Att man behöver faktiskt inte göra det. För att man är inte, just när man ska sitta och äta så är det,
det blir extra känsligt när folk sitter och liksom skär upp köttet, stoppar i munnen.
Ja,
och så här. Det blir,
redan där så är man lite obekväm liksom. Och så...
Och folk hamnar i en försvarsposition också, såklart.
Ja, för att de just där och då sitter och gör det som...
Man själv ifrågasätter.
Ja, precis.
Man kanske ska tipsa också om Vadå vegan? Den här boken som Lisa Gålmark har skrivit. Det är ju en handbok i veganism kan man säga. Perfekt för nyblivna veganer. Då på ett väldigt så här lättillgängligt sätt så står det... Ja, men lite argument varför man skulle bli vegan och vad man kan säga. Och lite grundläggande kring näringslära. Och det finns även recept i den. Och även just det här, tips kring situationer, vad man kan göra. Jag tror till och med det är frågor så här, vanliga frågor man får som vegan och hur man kan svara på dem och så. Och den är väldigt lättläst som sagt. Jag tror den är riktad till gymnasieåldern typ. Och den finns som e-bok nu också, vet jag. Fast det märks att den är lite gammal. Alltså dels de produkter som hon tipsar om. Det är ju 90-talsprodukter. Det har ju hänt en del. Särskilt när det gäller såna här sojaprodukter och veteproteinprodukter och sånt där. Har ju exploderat senaste åren, känns det som. Men det, här, det är lite också vilka referenser hon har i boken. Man får ju följa med några tonåringar som har blivit veganer i ett kapitel. Och då är det någon som sådär... Står och lyssnar på Drain och läser Darling. Kommer du ihåg dem?
Ja, mysigt.
Ja, precis. Ja, så referenserna stämmer inte alltid, kanske. Och just det skriver hon också att som nybliven vegan så blir man ofta irriterad på såna här lagt ovo vegetariska produkter. Ja, men typ Hälsans kök och Idag Korn och sånt som har ägg som bindemedel. Så då skriver hon att... nyblivna veganer ofta skickar kort till Hälsans kök och frågar om de inte kan sluta med ägget. Det är fint.
Fan.
Vad länge sedan man skickade kort?
Jag skickar ett kort.
Köttnormen.
Fett, protein, kolhydrater får man från kött.
Ska vi se någonting om den också?
Mm.
Jag tänkte på att hon tog upp det här, vad som händer när man bryter mot köttnormen. Man kan bli osynliggjord, förlöjligad och ifrågasatt och så. Men en grej som hon inte tog upp, som hon skriver om i den här boken, Skönheter och odjur. Den kan jag också tipsa om. Bara skamlöst gör vi reklam här.
Tipsa.
Ja, den handlar ju, just Skönheter och odjur, den handlar ju om köttnormen och köttnormativitet. I alla fall, hon tar upp också att man kan bli sjukdomsförklarad. Om man bryter mot normen. Och det har ju hänt oss. Kommer du inte ihåg morsans jobbakompis?
Mm.
Ja. Vad var han sa? Alltså han...
Hon har ju berättat att vi är 3 av hennes 4 barn är veganer.
Mm.
Så han hade blivit lite så... Va? Typ. Men så har han inte sagt så mycket. Och sen typ... Några dagar senare på jobbet så hade han bakom och bara, alltså jag har tänkt på det här nu. Dina barn, de måste ju vara typ så här, är de liksom psykiskt labila också? Eller?
Jag vet, och jag frågade morsan sen typ om han skojade. Om det så här, att de är lite sjuka, men så var det inte.
Nej, jag trodde att vi tänkt på det några dagar och kom fram till att vi är lite sköra.
Mm. Det är så kul att tänka sig nästa steg då, om det nu är så att veganism är en sjukdom på riktigt, då måste också samhället också hjälpa till och erbjuda en psykologhjälp, samtalsstöd, kanske någon slags medicinering.
Mm.
Eller hur? Mm. Måste bli botad.
Köttterapi.
Köttterapi, ja. Kanske kan få som medicin och käka en varm korv i veckan eller någonting.
Mm.
Det är skönt att tänka just i normer, just där att det finns paralleller mellan olika normer. Ja, men typ heteronormen och mansnormen och så. Och just det här med sjukdomsförklaringen, det är så uppenbar parallell till att homosexualitet var betraktat som en sjukdom ända fram till 70-talet i Sverige. Mm. Veganism är ju inte betraktat som en sjukdom på det sättet, men ja.
Nej, men att det ändå, ja, men att man ändå liksom, man ses som lite, ja, men psykiskt sjuk. Eller,
och det kopplar, psykiskt, ja, men det kopplas ihop med anorexia också.
Mm. Ja, just det, det gör det också. Ja, men det är ju jävligt irriterande. Och jag tror det är ganska vanligt också att om en ung tjej väljer att bli vegan så tänker folk direkt ätstörning, anorexia, ja, att det är något fel.
Om ni har förslag på andra gäster som vi kan prata med så hör av er. Jag ska tacka Audrey också som läste in mejlet i början.
Tack. Ja, vad pratar vi om nästa gång? Har vi pratat om vad vi ska prata om?
Nej, det vet jag inte. Vi får fundera på det. Maila oss på
kontakt@veganprat.se.
Gå in på hemsidan
veganprat.se.
Kommentera.
Telefonsvarare
021 495 0255. Och om du inte är vegan,
bli vegan.
Hej då.
Hej då.